En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Drottningen överraskar och dyker upp i populärt tv-program.
Och prins Harry avslöjar allt om relationen till sin pappa.
Och hör allt vad som hände bakom kulisserna under isländska statsbesöket.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Ja, Jenny, vi har ju nåtts av en nyhet som jag tror överraskar väldigt många. Drottning Silvia kommer medverka i tv-programmet Vilket liv på TV4, där Christer Lindarw ska hyllas. I programmet så medverkar då en rad gäster. De bjuder in personer som haft betydelse för den personen, privat eller yrkesmässigt. Och i det här fallet då en rad gäster som haft betydelse för Christer Lindarw. Och så plötsligt då kommer drottningen in. Det här är ju inte vanligt igen, eller hur? Att vi ser en kunglighet i ett sånt här typ av program.
Nej, men verkligen inte. Det här måste ju överraska så många. Och jag tänker också att Lindarw måste nästan hamna i chock.
Ja.
För att nej, kungligheter kliver inte in i tv-program på det viset. Men de har ju en speciell relation. Christer Lindarw, han har ju imiterat drottningen flera gånger. Och i programmet så kommer hon komma in då på scenen till Oscarsteatern i exakt samma klänning som hon bar under en välgörenhetsgala för UNICEF som hölls på Oscarsteatern 1977.
Otroligt.
Och det var samma kväll då som Christer Lindarw och drottningen sågs för allra första gången.
Mm. Och det är också den klänning som hon använde på Nobelfesten när hon var gravid med Victoria 1977. Ni kanske är flera av er som har sett den. Det är den här gula, vackra klänningen.
Jättefin.
Och det var också den första klänningen som Lindarw då kopierade och sydde upp och som han använde när han skulle imitera drottningen. Och Caroline Norby som är exekutivproducent för Vilket liv beskriver hur redaktionen hörde av sig till hovet med en förfrågan. Men jag tänker, Jenny, du sa ju då att de har en speciell relation. På något sätt så, jag kände att det var lite så ovanligt att, för frågan har väl då framförts till drottningen och kungen och så. Och sen så har, hur tror du att hon, sa så här, absolut, det där vill jag vara med på.
Oj, svårt att svara på.
Svårt att svara
på. Jag tror hon blev väldigt förtjust i alla fall. Och uppenbarligen, hon tackade ju ja. Och man kan nog slå fast att de står varandra nära efter den här fina gesten. Lindarw, han är ju en omtyckt showartist, han är designer men också väldigt folkkär och uppenbarligen har ju funnits då i periferin där kring drottningen. För han har ju designat klänningar till henne, men han har också designat klänningar till kronprinsessan Victoria, ganska så nyligen också. Och när det gäller den klänningen som, ja, men som du pratade om där, den här gula, lite 70-talsmodellen,
ja,
som faktiskt är väldigt inne nu, då kan vi berätta att det var en riktig haute couture-klänning. Det var en gul chiffongdröm. Den hade, eller man kan se det också i sändningen sen, att den har små guldmuscher som är då broderade på tyget. Och den kommer från modehuset Christian Dior. Och som du nämnde där, hon var ju gravid med kronprinsessan 1977. Den här klänningen dolde ju faktiskt den här gravidmagen på ett väldigt snyggt sätt och väldigt effektivt.
Alltså, kan inte ha varit så stor om magen då, tänker jag. Nobelfesten var där på senhösten och Victoria är född på sommaren.
Ja.
Så kan ju inte ha varit jättestor ändå.
Nej, det var nog inte.
Nej.
Och vi kommer också se, när ni kollar på det här programmet sen, då bär drottningen det här fina ståldiademet. Och det sägs vara tillverkat omkring 1810. Det tillhörde drottning Hortense av Holland. Hon levde början på 1800-talet. Och det kom då till Sverige genom Hortens brorsdotter, Josefin. Mm. För hon gifte sig med den blivande kung Oscar den första av Sverige. Så det har ju lite provenans, får man väl säga.
Verkligen.
Men, och sen sägs det också att i många år så ska det ha legat undangömt eller bortglömt i någon liten fin ask i ett skåp. Och att drottning Silvia då ska ha hittat det någon gång på 70-talet.
Otroligt. Och jag tänker, man slänger sig lite med årtalen 1977. Men alltså, när jag plötsligt i huvudet börjar räkna efter, det är ju snart 50 år sedan. Så för den här klänningen måste ju ha förvarats på ett väldigt bra sätt. Och det vet jag att du har berättat tidigare i poddar. Hur man är väldigt noggrann med att liksom se till att kläderna sköts rätt. Och så där.
Absolut. Så de ska hålla länge. Väl bevarade i garderober och finns en del så här tempererade garderober också som används för riktigt gamla kungliga klänningar och sådär.
Mm. Mm. Det blir jättekul att kika på drottningen i det programmet.
Och nu har vi kommit till veckans Harry och Meghan.
I fredags kom en nyhet som slog ner som en bomb. Brittiska medier har toppat sina sajter om prins Harry ett par dagar. Prins Harry förlorade i rätten efter att ha stämt brittiska staten för att han förlorat sitt skattefinansierade livvaktsskydd när han och familjen då befinner sig i Storbritannien. Prinsen har hävdat att han blev orättvist behandlad när hans personskydd togs bort. Och det här har ju vi pratat om tidigare igen, men nu har det här tagit nya turer.
Ja, för det här är ju då uppe i högsta domstolen nu. Och den här tvisten kring huruvida prins Harry ska ha rätt till statlig skattefinansierat personskydd när han och hans familj besöker Storbritannien, den har ju pågått sedan 2020, för det var ju då han och familjen lämnade kungahuset. De bodde först i Kanada, sen flyttade de till Los Angeles i Kalifornien. Och vi pratade om det så sent som bara för en vecka sedan. Aha. Men då finns det en organisation i alla fall som heter RAVEC, det är en förkortning. Och det är de som tar beslut om livvaktsskyddet. Och RAVEC menar då att den minut som prinsen lämnar kungahuset, då förlorar han också rätten till Scotland Yards beskydd.
Mm, och prinsens argument för att de borde få livvaktsskydd är att han och hans familj löper då stor fara varje gång de besöker Storbritannien. Och det hindrar honom, Meghan och barnen från att åka till Storbritannien i den utsträckning de skulle vilja, enligt Harry. Efter att domstolen kommit med sitt beslut så blev prins Harry intervjuad av BBC. Och det var en intervju, oj vilket eko det har gett över hela världen. Vi lyssnar på en liten bit av det. Det här är alltså ett klipp från BBC.
I would love reconciliation with my family. I've there's no point in continuing to fight anymore. As I said, life is precious. I don't know how much longer my father has. He won't speak to me because of this security stuff. But it would be nice to reconcile.
Prins Harry berättar att hans pappa kung Charles inte längre pratar med honom och att det beror på hela då debaclet med rättegången kring säkerheten och att Harry har stämt staten. Han säger även att han gärna försonas, att det inte finns någon mening med att fortsätta bråka, och han säger även att livet är för dyrbart värdefullt och att han inte vet hur länge han har kvar sin pappa i livet.
Men jag blev faktiskt lite chockad när jag hörde detta. Därför att det är väldigt speciellt att han börjar prata om sin pappa och hur lång tid han har kvar i livet. Jag bara undrar, är det en strategi att han nämner detta, att han tar upp detta? För det som händer när han säger så här, det är att han planterar en tanke i folks medvetanden. Mm. Är det så att Harry vet någonting om kungens hälsa som allmänheten än så länge inte vet?
Mm.
Är det så att kungen är sjukare än vad vi har trott?
Eller fått veta.
Ja.
Ja.
Och jag kan tycka att efter alla de här turerna som har varit med Harry och hans uttalanden, så han borde kanske bara tänka igenom innan han...
Det kan ju vara så att han sa det i stunden och att det var något slags allmänt. Man vet aldrig hur länge man har kvar sina nära kära. Men som sagt, på något sätt så borde han väl också genom åren ha tränats eller fått lära sig. Eller, jag vet inte.
Ja, men jag tror att han är mycket medveten om vad det gör, ett sånt uttalande gör.
Ja, och brittiska kungahuset har ju inte velat berätta vad för typ av cancer som kungen har. Och de har inte heller velat gå in på detaljer kring hans behandling, mer än att vi vet att han fortfarande är under behandling. Det hemlighetsmakeriet gör man för att skydda kungens privatliv så gott det går som statschef. Folk har rätt att få uppdatering om hans hälsa, men man väljer då att hålla det allra mest privat av ganska goda skäl. Men det är ju som du säger, att det är klart att det startar ju spekulationer. Jag har sett kommentarsfält hitan och ditan som... Alltså det drar ju också iväg på något sätt.
Speciellt,
hela liksom tanken.
Speciellt i brittiska tabloider. Jesus Christ, prins Harrys ansikte var på alla omslag på tabloiderna i ett par dagar. Men jag tycker vi lyssnar på ytterligare ett klipp från intervjun med BBC. För här ger då prins Harry sin syn på rättens beslut.
A lot of control and ability in my father's hands. Ultimately this whole thing could be resolved through him. Not necessarily by intervening, but by stepping aside, allowing the experts to to do what is necessary and to carry out an RMB. That said, there is this all was initiated under a previous government. And there is now a new government. I have had it described to me once people knew about the facts that this is an good old-fashioned establishment stitch-up, and that's what it feels like.
Ja, prins Harry säger att han har inte bett sin pappa att lägga sig i. Han säger att det finns mycket kontroll och skicklighet i min fars händer. Allt det här skulle kunna lösas av honom. Inte nödvändigtvis genom att ingripa, utan genom att kliva åt sidan och låta experterna göra det som krävs och utfärda en RMB, säger han. Där vågar jag inte chansa på vad det betyder, men alltså agera på detta, tänker jag. Och han säger även att allt det här hände under den förra regeringen. Nu har man ju en ny regering i Storbritannien. Och då drämmer Harry till med kommentaren: det här är en gammaldags kupp av etablissemanget. Det är så det känns. Alltså han menar att...
Ja, vad menar
han? Han menar att de som sitter i Ravek, den här organisationen, har själva eller har låtit sig påverkas av opinionen eller någonting annat. Att det är då beslutet tas för att göra Harry illa eller straffa honom för att han då har lämnat kungahuset.
Konspiratoriskt?
Ja, men jättekonspiratoriskt. Och jag bara suckar och känner att... Nej, men Harry, skapa inte de här idéerna.
Nej. Och det här är ju högsta domstolen. Harry har redan förlorat i första instans och det här är alltså hans andra nederlag i domstolen. Domaren har förklarat i detalj hur domslutet ser ut och varför man har dömt till statens fördel. Vi ska ta och lyssna på ytterligare ett klipp, och det är från ITV där domaren förklarar lite närmare om hur man har dömt.
These were powerful and moving arguments. And I said that it was plain that the Duke of Sussex felt badly treated by the system. But, I concluded, having studied the detail of the extensive documentation, I could not say that the Duke's sense of grievance translated into a legal argument for the challenge to Ravec's decision. The legal question, indeed the only question for the court, was whether Sir Richard had failed to follow Ravec's policy without a good reason.
Hovrätten slog alltså fast att prins Harry hade framfört starka argument om hotnivån han och hans familj står inför, men sa då att hans känsla av att ha blivit orättvist behandlad inte utgjorde ett juridiskt argument. Det handlar alltså om att rätten ska ta ställning till ifall Ravec då har tagit ett beslut på felaktiga grunder som missgynnar prins Harry. Domaren förklarar att rätten inte har kunnat se att så är fallet. Det var ändå väldigt tydligt.
Ja, jag tycker också det är intressant att höra. Jag trodde inte heller att Buckingham Palace skulle kommentera det på något vis, utan låta domslutet stå för sig självt som svar, helt enkelt. Men brittiska hovet har gett ett mycket kort uttalande, och som svar på domen och intervjun så sa en talesperson då för Buckingham Palace i slutet av förra veckan att domstolen hade, citat, upprepade gånger och noggrant granskat frågorna kring säkerhetsarrangemangen. Ja, kort och koncist.
Ja.
Och nu blir det också så att i och med att Harry förlorar det här, då får han ju stå för rättegångskostnaderna. Och Daily Mail uppger då att den kostnaden ligger på runt 19 miljoner kronor just nu.
Kunde han ha betalt många livvakter?
Ja, och återigen så blir det ju cirkus när prins Harry ska göra de här uttalanden och sitta och prata om sin familj och så vidare. Sen förstår jag också att han känner... att han ska ha rätt då till den här. Jag förstår att han känner det. Man kan ju ha en empati åt det hållet. Att...
Jo, men man kan ju förstå det också med tanke på att han har inte själv valt att bli en medlem av kungafamiljen. Och det kan ju vara så att då, som han upplever då, att hotnivån är så pass hög så att de behöver sån typ av skydd med Storbritannien. Mm. Och då kan han uppleva varför ska jag stå för de kostnaderna. Ja, man kan ju ändå förstå det.
Man kan ha förståelse.
Ja. Mm. I BBCs intervju fick Harry även frågor om sin självbiografi Spare då, och saker han påstod om kungafamiljen. Den. Prinsen berättade i intervjun att det finns personer i kungafamiljen som inte kommer att förlåta honom för boken. Han säger bland annat, citat, självklart kommer några familjemedlemmar aldrig förlåta mig för att jag skrev en bok. Självklart kommer de aldrig att förlåta mig för så många olika saker, slutcitat.
Det här tycker jag är intressant.
Ja, verkligen.
För ibland har jag gått och tänkt så här, men förstår inte prins Harry vad han har orsakat med den här boken och de här anklagelserna om rasism och det ena med det andra. Mm. Men här står det klart och tydligt att han är mycket medveten om det. Och han är också medveten om att ja, han kommer kanske inte bli förlåten för att han då har spritt ut de här personliga och privata detaljerna om familjemedlemmar. Det har ju sipprat ut en del reaktioner från hovet via källor. Mm. Jag har sett många av dem i Daily Mail till exempel och även i brittiska Express.
Vad säger de då?
Jo, då har ju de pratat med anställda som har haft ganska starka reaktioner efter den här intervjun med BBC. En källa säger då att den tycker att prins Harry tappat greppet om verkligheten. Och en annan säger så här till Daily Mail. Detta tv-ögonblick visar hans desperation och vägran att ta något ansvar för attackerna mot kungafamiljen. Försök att underminera institutionen och ondskefulla påståenden om rasism och mobbing. Så att människor kring kung Charles och hovet är ju då mycket kritiska till att Harry återigen sätter sig i en intervju så här.
Mm. Och prins Harry, han kom ju också med ett starkt påstående i intervju med BBC, att det var ändå, som du var inne lite på tidigare, en medveten strategi från då Ravek och att kungafamiljen, båda de då, att göra honom illa. Citat, det har jag svårt att förlåta, att antagligen alltid kommer att ha svårt att förlåta är ett beslut som togs 2020 och som påverkar mig varje dag. Ett beslut som medvetet utsätter mig och min familj för fara, slutcitat. Han säger även att han inte vet hur han någonsin ska våga ta med sig sin fru och sina barn till Storbritannien igen.
Mm, det är ju här jag tycker att det skevar då lite grann.
Nu börjar du himla med ögonen. Mm. Det brukar du göra när det blir lite dubbelmoral.
Jag blir lite irriterad. Men han har anklagats för dubbelmoral. Ja, det har han ju. Just när det gäller den här säkerhetsfrågan. För om han inte känner sig säker i Storbritannien så borde han ju även vara försiktig när han reser till andra länder. Och speciellt när familjen är med. Brittiska tabloider de pekar på då att Meghan och Harry faktiskt tog med sig barnen till Jalisco i Mexiko. För att fira Archies sexårsdag häromdagen. Just det. Och där är risken för brott och kidnappningar enormt stor. Särskilt då kanske för turister och utlänningar och sådär. Amerikanska motsvarigheten åt utrikesdepartementet har varnat amerikaner för att resa dit på grund av den här utbredda kriminaliteten. Och Daily Mail de menar även att eftersom prinsen res till Ukraina, ett land som befinner sig i krig, och även till Lesotho i Afrika där det är mycket, mycket hög kriminalitet. Även Colombia, där har ju Harry och Meghan varit. Det räknas som ett av världens farligaste länder och vistas i. Speciellt då om man är utländsk. Så att, ja, man kanske aldrig får veta, men det skulle vara intressant att höra från Harrys sida. Vad är det
mer konkret liksom,
som gör att han är så rädd för just Storbritannien? Eller har det bara blivit en principfråga för honom? Ja. Att han anser sig har rätt till den här skattefinansierade livet.
Man får ändå inte någon vidare större insyn i prins Harrys liksom, tolkning, men man får ändå lite den känslan att det är flera lager i det här.
Ja, och sen kan man ju också lägga till att Ravek då, de kan ju också ge godkänt, de har ju godkänt Harrys livvaktsskydd från gång till gång. Det är just det att de tar beslutet från gång till gång. Ja. Så han har ju också haft Scotland Yard vid sin sida när han varit i Storbritannien då och då. Och det krävs.
Ja, så det är ju inte så här ett slutgiltigt beslut väl, utan det här handlar väl mer om att det ska vara varje gång och det ska vara liksom bestämt från början.
Ja.
Ja. Den här rättegången och prins Harrys uttalanden i medier sätter ju stor press på resten av kungafamiljen. Källor till brittiska tidningen Mirror säger att prins William inte har något intresse överhuvudtaget att prata med sin lillebror efter allt som har hänt. Bara några timmar efter att intervjun hade sänds publicerade Meghan ett svartvitt foto av Harry. Ni kanske är några som har sett det på hennes Insta. Harry går då genom deras trädgård i Kalifornien. Han ses hålla Archie i handen och bära då Lilibet på axlarna. Bilden delades och det som var lite tydligt där, Jenny, normalt sett så skriver ju hon alltid någon kommentar och sådär, men nu fanns det ingen kommentar. Men sågs det allmänt, man upplevde det väldigt många som ett svar då på hans påståenden om att inte återvända till Storbritannien.
Mm.
Ja, nu ska vi gå tillbaka till Sverige. Jenny, du har haft bråda dagar. Jag har ju sett dig här i korridoren på jobbet när du är på väg och när du kommer tillbaka. Och vi pratar helt enkelt om då det isländska statsbesöket som har varit här nu. Det pågår ju fortfarande idag, men det startades då i tisdags. Islands president Halla Thomasdottir är då i Sverige och i Stockholm på det här statsbesöket. Och i delegationen kom också presidentens make, Islands utrikesminister, hälsoministern och såklart också en näringslivsdelegation. Och det har varit ett fullt program. Det har varit besök på kustbevakningen, Karolinska universitetssjukhuset, Filminstitutet där ni och du också var igår, KTH och många, många möten. Bland annat så var det också ett möte med statsminister Ulf Kristersson. Och du har ju bevakat allt det här. Nu vill vi ju veta, hur var det egentligen?
Var det bakom kulisserna? Jo, men otroligt intressant som alltid. Ett statsbesök är ju verkligen en mix av gamla traditioner, diplomatiska kontakter, möten, ibland förhandlingar, undertecknande av kontrakt inom näringslivet och så lite glamour på det hela med galamiddag och svarsmiddag.
Mm. Vi ska komma till det här med galamiddagen, för det var väldigt spännande. Mm. Och förutom då detta med traditioner och galamiddagar och så delades ju också ut ordnar under besöket. Halla Thomasdottir, då presidenten, fick Kungliga Serafimerorden. Hennes man, Björn Skulason, fick Kungliga Nordstjärneorden. Och sen då i tisdags kväll, denna stora pampiga galamiddag på Kungliga slottet. Och det var paljetter, vitt och cerise som var temat, har du konstaterat då, på damernas klänningar under då den här galamiddagen. Vad kul det var att se de där bilderna.
Ja, men de var så tjusiga. Alltså det var extra mycket tjusighet, tycker jag.
Ja, och kvällens överraskning var ju att prinsessa Madeleine och Chris O'Neill dök upp. De höll en ganska låg profil i övrigt under det här statsbesöket. De var med på lunchen på slottet tidigare under dagen, men de var då inte med på de här officiella bilderna. Men till middagen kom de, och vi har fått en hel del frågor också om de här kungliga smyckena som bars. Och vi har ju lovat det, jag tror det var förra gången vi lovade att vi ska prata lite mer om tiaror och diadem. Det är många som tycker att det är spännande. Mm. Och då har vi fått en lyssnarfråga från Thomas. Han vill helt enkelt veta, vad är det för tiaror och diadem som de svenska damerna hade på sig? Damerna, ja. Thomas, det var väldigt damerna. Här ska du minsann.
Kungliga damerna. Jag
sträcker på sig.
Härligt. Ja, men vi börjar med Madeleine, tycker jag. Hon hade ett väldigt omtalat rubindiadem. Kungafamiljen har ju tidigare varit sparsamma med att använda just det här diademet, för det finns en tvist kring det.
Mm, ett bråk, en konflikt.
Ja, det har lagt sig lite nu, men det har varit ett bråk.
Men då det begav sig var
då
det
begav sig. Och det, om man bara drar lite historia kring det här vackra smycket, det kom till Sverige via kronprinsessa Margareta från Storbritannien. Hon var ju gift då med Gustav VI. Det består av otroligt mycket vackra diamanter och rubiner. Och kronprinsessa Margareta, hon dog när hon var rätt ung. Hon var ju bara 38 år. Så hennes son Sigvard Bernadotte ärvde diademet. Men så kom det sig så. Sigvard Bernadotte, han gifte sig med någon som inte var icke-adlig, inte kunglig. Blev av med sin titel. Ja, den historien kan ni. Under en period i livet så var han i behov av pengar. Och därför pantsatte han det här diademet hos sin pappa, Gustav VI. Och kungen, han lät Sigvards son, Michael Bernadotte, ärva diademet. Han i sin tur sålde det till vår nuvarande kung. Och det var lite här det bröt sig. För Sigvard kunde inte riktigt acceptera det, för att han ansåg att diademet tillhörde honom. Och hans hustru Marianne Bernadotte, hon har burit det vid flera tillfällen. Vi har dock inte sett drottning Silvia använda det så ofta. Det har hänt vid några utvalda tillfällen det har det. Och kanske är det så att man har velat undvika dålig stämning och inte vill blåsa på liksom den här konflikten. Sigvard, han gick ju bort 2002. Och Marianne Bernadotte, hon är ju 101 år gammal nu. Så kanske är det så att nu har det flutit tillräckligt mycket vatten under broarna för att man också ska känna att man inte liksom ökar på någonting kring det här känsliga ämnet.
Nej, precis. Eller liksom att någon ska uppleva att det inte känns så bra.
Ja.
Okej. Det var väldigt fint i alla fall, måste vi säga. Och som jag nämnde så såg vi mycket paljetter, vitt och cerise på då de kungliga damernas klänningar. Och under statsbesöket fokuserade man bland annat på klimatkrisen. Det var ju lite av, inte tema, men lite så. Det fanns ändå det, den viktiga liksom, centrala punkten. Och drottningen och prinsessorna hade klänningar som de burit tidigare, det som man kallar återbruk. Berätta lite mer om kronprinsessans klänning. Ja, för det, alltså den var helt, den var liksom, vad ska man säga, vit, men sen så var den upp till så flera olika färger och paletter, och de var väldigt somrig och liksom otroligt härlig. Och det är inte så ofta jag tycker man ser kronprinsessan Victoria, något som, alltså den andades väldigt mycket party också.
Ja, den är fantastisk. Det är ju då små blommor i rött, vitt och blått som är applicerade då på livet och upp mot halsen. Otroligt vacker. Den kommer från designen Frida Jonsvens. Hon har burit den tidigare. Vi såg den bland annat då när prinsessan Ingrid Alexandra av Norge firade sin myndighetsdag och Victoria var där. Men den är ju handgjord. Och jag tyckte också det var snyggt att den var ju vit och så kom då det här röda och blå i blommorna. Så det är ju färgerna på Islands flagga, så det var nog väl genomtänkt där.
Gud, vilket öga du har, Jenny. Det tänkte inte jag på. Men nu när du säger så känns det som att det kanske...
Ja,
precis.
Ja. Och i håret då så satt prinsessan Margaretas akvamarin-diadem. Det använder inte kronprinsessan jätteofta. Vi har sett för det mesta på prinsessa Madeleine. Men denna kväll så ville Victoria bära det. Och det passar ju bra till just de blåa stenarna då.
Mm. Jag bara funderar på, Jenny, inför en sån galamiddag, när man ska välja diadem-smycken, för det blir ju ofta diskussioner kring det, hur går den liksom, processen till när man ska välja vilket diadem? Vi tänkte just då Madeleine som valde det där diademet. Är det ett önskemål eller är det så ett förslag? Eller hur går det till?
Nej, men det är absolut ett önskemål. Man pratar ju igenom damerna emellan.
Ja, och, vad ska du ha? De har hjälp.
Ja, de har hjälp med det också. Men man väljer det som kanske passar ens klänning. Mm. Och som såklart inte är upptaget. Och så får man samsas om... Alltså alla de här diademen är ju små konstverk. Så jag tror att oavsett vad man väljer så... adderar det så himla mycket glamour och skön känsla till ens outfit. Så att det kanske...
Vi pratade ju också i något avsnitt när det var då statsbesöket i Frankrike. Då pratade vi om, då hade vi fått en fråga kring varför då damerna inte kanske hade så mycket diademer och mycket liksom stora smycken. Och då pratade vi lite om att Frankrike är en republik och de kanske inte är motsvarande. Och att det också är lite så här tonen på ett statsbesök, att man väljer vad som anses lämpligt.
Ja, och vad som funkar med klädkoden. Det här var ju fullgala, det var ju frack på herrarna och långklänning på damerna. Och just under statsbesök som ändå är liksom det största... alltså det främsta mötet mellan två länder får man väl säga. Om man vill hedra då de här hedersgästerna som har tagit sig hit för ett besök, då blingar man på.
Och jag måste säga, jag hade inte superkoll på Islands president.
Nej, inte jag heller.
Men jag tyckte hon bara sa, jag kom fram till vilket ord jag letade efter igår.
Ja.
För jag pratade lite kort med vår kollega som var ute med dig då, fotograf Lotte Fernvall. Och då sa jag, hon var frejdig.
Ja.
Hon var på så gott humör. Hon verkade så avslappnad och härlig. Var det ditt intryck också?
Verkligen. Hon var sprudlande glad. Och hon har ju en bakgrund inom... alltså hon är ju entreprenör och har varit vd för flera bolag och sådär. Hon vet hur hon ska ta människor också. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt att se någon som inte försvinner in i något högtidligt allvarligt.
Så kände jag också.
Ja, utan verkligen så här visar uppskattning för allting som kungaparet vill visa henne och bjuda henne på och sådär. Jättehärlig, karismatisk kvinna. Hennes man också, måste jag säga.
Ja. Jag vill ändå nämna det här, för jag tycker att det var lite härligt. Nu ska vi prata det här själva middagen, det här porslinet. Jag vet inte, jag bara fastnade för det och satt och tittade på en bild. Och då var jag tvungen att ta reda på. För då var det då dukat med bordsilver från den brasilianska servisen som tidigare tillhört den brasilianska kejsarfamiljen. Glas från Costa som kungaparet fick i bröllopsgåva av regeringen 1976. Och tallrikar från 90-talet blandat med tallrikar från 1850-talet.
Mm, gammalt och nytt.
Ja, det gäller att man inte slår för hårt med kniven där. Eller?
Nej.
Åh, hejsan hoppsan.
Ja, och jag menar, det är klart att någon gång händer det att ett glas spricker eller en tallrik går sönder.
Ja,
det
händer ju. Det finns ju uttrycket, ingen fest utan ett trasigt glas.
Men det känns nog i gästens själ och hjärta när man, om man skulle slå sönder en tallrik från 1800-talet.
Man, gör ju, man är ju väldigt försiktig. När man
är nog jätteförsiktig.
Mm. Det var en härlig kväll.
Ja.
Berätta lite mer det här under de här... Som sagt, det pågår ju fortfarande men avslutas idag. Berätta mer om nästa besök.
Ja, men det jag tycker har stuckit ut lite grann då under de här 3 dagarna. Dels var det välkomstceremonin på Kungliga slottet. Kungaparet åker ju alltid i kortege med häst och vagn till slottet tillsammans då med den statschef och respektive som besöker Sverige. Och så ska de inspektera livgardet på borggården. Det är pampigt, det är tjusigt. Och så välkomnas de då av ofta resten av kungafamiljen inne på slottet. Och det är ett inslag som alltid är med. Det ser ut på samma vis varje gång. Men den här dagen då så blåste det isvindar.
Alltså det var svinkallt.
Det var så kallt. Och det kändes som att hade presidenten tagit med sig de isländska vindarna kanske, jag vet inte. Men sällskapet fick streta i motvind och vi i pressen också såklart. Men då kunde man se att vid avspärrningarna då på borggården så stod ett par skolklasser och de höll isländska pappersflaggor i händerna och viftade.
Mm.
Och så kunde man se att ett par av de här flaggorna tog vinden tag i och spred över borggården. Och så var det en flagga då som hade då kastats iväg mot livgardet, kungen och presidenten. Och när kungen och presidenten kom gående då ut med den här raden av militärer så stannade kungen till det. Jag tror det hände väldigt blixtsnabbt för honom att plocka upp flaggan och så gav han den till då Halla Thomasdotter. Och hon blev ju såklart, hon smällde till med sitt strålande leende igen och viftade med den i luften. Och det blev ju en grej då i flera medier. Men jag kan ändå tycka att det är fint när det sker spontana saker. För det här är ju då en ceremoni som är traditionell och den ser likadan ut. Så det är ändå lite så härligt att kungen bjussar på någonting extra.
Och har man missat det klippet så finns det att se på Aftonbladets tv-sajt. Ni kan klicka in där så kommer ni att hitta det. Eller ska man söka. Det kan man också göra.
Och det var ju också kul att se Madeleine och Chris på galamiddagen. Det måste jag lägga till.
Ja, men vi har ju fått en del... Jag nämnde tidigare att de var med då på lunchen men inte på de här officiella bilderna. Och jag har sett i vår mejlingkorgen att vi har fått frågor om det. Varför var de inte med där?
Mm. Hovet har inte sagt någonting om detta. Men min gissning är att Madeleine och Chris avstod från att inte delta i den här officiella... Alltså de avstod från att vara med på bilden för att kanske markera att de inte deltar i den officiella representationen längre på samma sätt.
Fast, alltså det är ju en definitionsfråga kan jag tycka. Ja. Om man är med på galamiddagen och är ändå en kung. Ja, jag vet inte.
Ja, men då är det ju ändå kanske då en signal att avstå fotografering. För det är bilder som bevaras. Det är historiska bilder som tas.
Ja. Jo, men du har en poäng.
Ja. Och hon...
Gud, jag verkar obeslutsam idag, å ena sidan.
Ja, fast det finns alltid argument på saker och ting. Och jag tycker man ska vända och vrida på det. För det är också så...
Tack för att du räddar mig.
Nej, men det är också för att många av våra lyssnare har ju tyckt att det var konstigt, varför skulle hon inte kunna vara med på den här bilden? Men hon har ju gjort klart i samband med att hon startar sitt företag, bland annat, att hon kommer inte representera. Och det här är nog ett sätt att tydliggöra det.
Ja, så kan det vara. Men det kanske hade blivit massa debacker om hon hade varit med på det då. Så.
De hade säkert
det är svårt att göra
det.
Rätt.
Ja, precis.
Verkligen. Okej, och sen, ja, det var ju en hel del på det här programmet. Det här själva, de gjorde de här olika besöken. Hur var det då? Var Karolinska universitetssjukhuset var
ja.
Också?
Ja, men det...
Vad
det
gjorde de där?
Det blev en väldigt bra programpunkt, måste jag säga. Ibland när man tittar på de här programmen då från UD som skickas ut, så sitter man och funderar på, ja, vad kan bli bra bildmässigt, vad kan man göra en bra artikel på. Jag hade kanske inte väntat mig det här lysande som det blev, men hur som helst, de var på Karolinska.
Vad härligt att bli positivt överraskad.
Ja, men härligt. Och då fick ju kungen, var det faktiskt bara, inte drottningen, för hon har ju skadat sin fot, så hon avstod. Men kungen och presidentparet åkte då upp men hiss upp till takvåning.
Mm, alltså upp till taket helt enkelt.
Ja. Och vi i pressen hade ju åkt med den bara stunden innan.
Ja.
Det kan ha varit den största hiss jag någonsin åkt med. Den har plats för 81 personer.
Va?
Ja. Det är för att man ska kunna ta massa sjuksängen.
Jo, jag fattar. Det är ju toppen. Men ändå, jag behöver få något så här... Ja, jag försökte visualisera hissen 81 personer.
Och hur tätt man måste stå då. Ja. Mm. Men kungen och presidentparet behövde inte stå så tajt. Men uppe på taket då så har de, det är som en jättestor helikopterplatta.
Mm.
Och den här dagen då så hade de parkerat en intensivvårdshelikopter på den här plattan. Och den är helt unik i sitt slag. Det är faktiskt den enda som finns i Sverige som har så kallad ECMO-utrustning.
Mm-hmm.
Och ECMO, det är en typ av hjärt-lungmaskin. Och den kan ju verkligen rädda liv om det är svårt sjuka och skador och sådär. Och dessutom kan den flyga extremt långt.
Mm-hmm.
Den har hämtat patienter på Island då, Irland, baltstaterna och våra grannländer.
Den alltså, jag visste inte ens om att en helikopter kunde flyga så långt.
Nej, men vanliga gör ju inte det.
Nej.
Men en av de här piloterna jag pratade med, Conneryd tror han heter, supertrevlig pilot, han berättade att det här är en jäkla arbetshäst. Alltså den är så stark. Mm. Den har dubbla tankar. Och,
ja, det måste den ju ha för att kunna flyga så långt. Och jag har förstått att man även använder den här helikoptern till att hämta svårt skadade ukrainare.
Mm, det stämmer. Man använder ju flyg också, såklart. Men den här helikoptern har hämtat många sådana patienter. Också ukrainare med cancer. Därför att i den krigssituation som de befinner sig i nu så kan de inte behandla cancerpatienter på samma sätt. Och det är runt 200 ukrainare man har hämtat hittills till Sverige. Och jag kan ändå tycka att det här är lite det bästa med mitt jobb som hovreporter. Det är bonusen. Man träffar så otroligt mycket spännande människor.
Jag satt precis och tänkte på det. Att, oj, nu har jag plötsligt lärt mig massa saker i Kungligt.
Ja.
Som jag inte ens hade i min vildaste fantasi trott att jag skulle få kännedom om. I alla fall inte på det här sättet.
Nej, också få kika in då i den här helikoptern. Och piloterna då, Bo Conneryd och Robert Henriksson hette den andra. De hade ju väldigt mycket spännande saker att berätta.
Mm.
Och även vi hade en typ av guide får man väl säga med oss då. Henrik Bucht som är chef då för omvårdnadsenheten, ECMO och ITC då, som är det intensivvårds... Ja.
Mm. Ja, men,
mycket bra människor, måste jag säga.
Ja, tack för den här lilla insynen i det. Vi ska passa på att ta två lyssnarfrågor som är då, handlar lite kring det vi precis har pratat om, statsbesöket. För det här är ju såklart, det är från Johanna. Vad betyder ett statsbesök egentligen? Vad innebär det för Sverige? Jag tolkar det som att hon, så här, varför har man det? Vad leder det till? Vad har det för verkan?
Mm. Det är ju ett möte mellan två länder på högsta nivå. Det är ju statscheferna som möts. Regeringen tar fram önskemål på länder att besöka eller välkomna då på ett inkommande statsbesök. Och det kan ju innebära fler saker. Beroende på vad man väljer för programpunkter så hamnar ju dessa ofta i strålkastarljuset och i medierna.
Mm.
Jag hade inte skrivit om den här intensivvårdshelikoptern om inte kungen och presidenten var där. Men statsbesök kan ju också innebära att man undertecknar samarbeten och kontrakt i näringslivet. Också det största syftet är ju att stärka banden mellan länderna.
Mm.
Och sen om det gäller handel eller diplomati eller kultur eller vad det kan vara, det, allt det där är inbakat.
Ja.
Och så visar man även upp det bästa då av det land som besöks.
Och sen, det är ju också helt självklart att det också knyts i massa informella kontakter eller möten. Vi pratar ju om den här näringslivsdelegationen som också är med och så vidare. Och det vet vi också tidigare att kungaparet då har potential att liksom öppna dörrar för olika typer av samarbeten. När de då i sin tur är på statsbesök i andra länder.
Oh ja.
Mm. Vi tar en till fråga och det är från Timo. Vilken är den dyraste tiaran, diademet, som svenska kungahuset har?
Mm, är det mycket diademfrågor då?
Ja, men det är här. Vi lovade ju det förra veckan. Ja, vi lovade det.
Jag skulle vilja påstå att det är det så kallade brasilianska diademet eller kröningsdiademet som man kan kalla det också. Det är tungt. Det är ovärderligt. Det går inte att säga vad det är värt. Det har briljanter, det är gjort av guld och det är gjort av silver. Och så har det ju då en historia. Det har tillhört den brasilianska kejsarinnan Amelie. Hon var lilla syster till den svenska drottningen Josefina. Och när Amelie dog då 1873 så ärvdes diademet av drottning Josefina. Så hon tog med det då till Sverige.
Mm.
Och vår drottning, hon bad på den allra första officiella bilden som hon tog då som drottning 1976.
Jag tänkte just fråga dig när det används.
Okay. Ja, ja. Men,
det måste vara tungt att bära då.
Ja, det är det. Det är det. Alltså ibland har det liksom snurrat runt så här myter om att det väger 3 kilo. Det gör det inte. För 3 kilo på huvudet, det funkar liksom inte.
3 mjölkpaket på huvudet.
Ja, nej, det går inte.
Får ni gå hem och prova?
Men det är tungt. Inga kilon där inte. Men hur som helst så drottningen hon använder det bara vid mycket speciella tillfällen. Hon tar typ aldrig med sig det utomlands. Och det är för att det är så dyrbart. Skulle någonting hända med det eller... Ja, då är det en skatt som försvinner från Sverige.
Och vi pratade innan om hur processen går till när man väljer vilket diadem som man då kanske önskar på någonting. Skulle exempelvis prinsessa Madeleine kunna säga att jag vill ha det där? Eller är det enbart för drottningen?
Enbart för henne skulle jag vilja säga. Ja. Det sa ju drottning Silvia, de gjorde en dokumentär på SVT om de här kungliga diademen. Och då sa ju kronprinsessan också som blev intervjuad att vissa diadem är vikta för drottningen. Ja. Så det är först när Victoria en dag blir drottning så kanske hon bär.
Hon kanske har det på sitt första officiella foto som regent då.
Nej, det har varit fint.
Ja, vi får se. 3 kilo på huvudet.
Nej, det är inte det.
Nej, jag vet. Jag kunde inte låta bli bara. I måndags kom nyheten om att kungen har utsett en ny riksmarskalk. Han har utnämnt Jan Björklund till riksmarskalk och chef för Kungliga hovstaterna från och med då 1 januari 2026. Han blir den 48:e riksmarskalken i ordningen och efterträder nuvarande riksmarskalken Fredrik Wersäll. I ett pressmeddelande från hovet säger Jan Björklund att han är mycket hedrad över förtroendet från kungen. Mitt intryck är att Kungliga hovstaterna är en mycket professionell organisation som jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med. Vart du överraskad?
Ja, det blev jag faktiskt. Jag blev jätteöverraskad. Min första tanke var så här, oj, väljer kungen någon som har en så tydlig politisk profil? Men sen, när jag pratade också med mina politikkollegor på jobbet och så där, så hamnade hela i ett helt annat ljus faktiskt. Men om man ska slå fast vid vad det här är då, så riksmarskalken, han är ju hovets högste tjänsteman. Han är alltså chef för Kungliga hovstaterna. Han är kungens närmaste man. Han kommer jobba jättetätt tillsammans med kungen. Och men lite kuriosa, Jan Björklund blir ju då faktiskt kungens 9:e riksmarskalk genom de här åren. För han har ju regerat i 52 år faktiskt.
Mm. 9:e, många. Och det här ämbetet har funnits sedan 1607 och det finns många som anser att det är en tjänst med mycket status. Jan Björklund, han är ju som många vet, han är ju en politiker i grund och botten. Han var partiledare 2007 till 2019, statsråd 2006 till 2014, vice statsminister och varit riksdagsledamot i väldigt många år. Han kommer senast från posten som ambassadör i Italien, eller han är ju det fortfarande. Mm. Jag tycker att det här var ett väldigt smart val av riksmarskalk. Han har ju en bakgrund också inom militären, utbildad yrkesofficer och har bland annat gått på krigshögskolan i Karlberg och utbildat sig vid försvarshögskolan. Och att ha erfarenhet från då försvarsmakten är någonting som jag har förstått igen att kungen då brukar prioritera på många tjänster. Men det är just det också att Jan Björklund är ju van vid media. Han är ju publik och han har varit en offentlig person i väldigt många år. Och jag har intervjuat honom när han var partiledare och han var även med i Aftonbladets partiledardebatt som jag och Robert Aschberg programledde 2018. Gud vad tiden går. Mm. Frågan, jag tänkte lite sådär att du, som du sa då, kungen har regerat i 52 år, han fyller 80 nästa år. Du har sagt att han aldrig kommer att abdikera någonsin, men någonstans, någon gång i framtiden så tänker jag att då blir ju ändå så att Victoria tar över. Jag tycker det var en väldigt smart utnämning. Jag undrar om Jan Björklund då tänker att han ska liksom sitta länge så han blir Victorias riksmarskalk också.
Ja, nu fyller ju kungen 80 nästa år. Bernadotterna blir väldigt gamla. Så det kan också vara så att det där kommer aldrig inträffa. Nej. Men jag kan tänka mig att kanske Jan Björklund, att tanken har liksom slagit honom. Så kan det mycket väl vara. Men som sagt att kungen kan ju också sitta på tronen i ja, men 10-15 år till, så är det ju.
Ja, det vet man ju inte.
Mm. Men just, jag tänkte också på alla de här grejerna som du nu radar upp, för det var också det som mina andra kollegor verkligen slog fast då när vi pratade om detta. Ja, men som du säger, han har den militära bakgrunden. Mm. Han har insikter i det här politiska.
Mm. Och han ska ju då sköta kontakter med liksom staten och så vidare, så han har ju en god insyn i detta.
Och sen ambassadörskapet, det har väl varit i 5-6 år?
4 tror jag.
Är det 4 år?
Ja, jag tror det.
I Italien.
Mm. Mm. Alltså han checkar ju in i många boxar.
Han gör ju det. Och vad är ditt generella intryck, du som har träffat honom och pratat med honom? Alltså, vad är han för typ av person?
Alltså, jag tror, det kan man ju se. Han har ju medverkat i flertalet liksom, medier nu senaste dagarna då, med anledning av den här utnämningen. Han är ju... Alltså, han känner sig väldigt avslappnad. Han är ganska... han har lätt för att ta media. Så. Och han... Han kan faktiskt bitvis vara lite rolig.
Ja.
Kanske låter chockerande.
Nej, det tror jag är en fördel,
alltså,
verkligen.
Lite beroende på vad man tycker är roligt då, självklart. Nej, men jag tycker det här var en smart utnämning. Men jag upplevde, för det är ju då, han har ju blivit handplockad, så kan man ju säga. Men han verkade själv väldigt, väldigt förvånad.
Jag tycker vi lyssnar lite på det. Han satt nämligen med i TV4 och pratade om det här.
Har du ens haft tanken på att jobba på hovet tidigare?
Nej, det har jag väl inte haft. Men det har jag inte haft. Men däremot så har jag har ju både som partiledare och när jag var statsråd och vice statsminister, så har jag ju mött på både kungen och de kungliga och hovet i rätt stor omfattning egentligen. Man har mycket möten och när det är utländska statsbesök och så vidare. Så att jag har ju mött kungen många gånger.
Jag tycker han låter förvånad.
Ja. Det kom nog som en överraskning.
Ja, spännande. Jag var lite sinne på, aha, när han varit ambassadör i Italien, gud vad härligt. Och det sägs att han har gjort ett gott arbete där. Och det låter ju härligt att bo i Rom och så vidare. Men det här kanske är en sån här tjänst som man inte riktigt tackar nej till, tänker jag.
Det är nog once in a lifetime.
Ja, lite så. Men jag tror att han kanske möjligen kommer behöva en liten anpassningsperiod i hans nya tjänst då. Så... Det är ju lite speciellt och han har kungen som chef och han behöver nog kanske anpassa sig lite kring vad han säger och när han säger och lite si och så. Jag tror inte han kommer få så svårt med det, men ändå. Men vad kommer då, berätta lite mer om vad blir hans roll? Vilka arbetsuppgifter kommer han att ha?
Mm. Jag tyckte han förklarade väldigt bra själv i TV4. Och sen blir jag så glad när jag hör västgötska. Heja Sjuhäradsbygden, säger gamla boråsarna. Men Björklund då förklarar att han är chef för hovet. Han är också kungens närmaste rådgivare. Samt då kungens kontaktperson mot riksdag och regering. Men ska man vara lite mer formell så kan man kolla på hur hovet har förklarat den här anställningen. Riksmarskalken leder riksmarskalksämbetet som handlägger juridiska och konstitutionella frågor samt hovets personal, ekonomi och informationsavdelningar. Och riksmarskalkens roll är både administrativ och ceremoniell med fokus på att sköta hovets organisation och kontakter med statens ledning. Så det är den hovets förklaring är lite mer formell.
Jag undrade, ska jag gärna andas någon gång? Det var så det där. Men det intressanta är också då, vilka förmåner får en riksmarskalk? Jag misstänker att han kommer att få en flådig bostad och allt möjligt. Får han privat chaufför? Nej, det kanske han inte får.
Nej, men det här med bostad kan det nog vara så att han absolut erbjuds. Det kan jag tänka mig, om han då vill ha en. Det finns ju fördelar med att bo nära slottet. Han kommer jobba väldigt mycket. Det kan man säga.
Ja, det finns fördel med att bo nära jobbet. Ja, det gör det.
Ja, och sen tror jag nog att det sägs liksom att lönerna på hovet inte är... Det är inga så här näringslivslöner. Det är det ju inte. Men det är ju också ett uppdrag man får som man kanske aldrig någonsin skulle fått uppleva om man inte då tackar ja till en sån här tjänst. Nej. Så det är mycket annat som följer med det här då.
Man kanske inte heller har normala arbetstider egentligen.
Nej, jag tror att de jobbar väldigt mycket vid hovet.
Mm.
Alltså inte alla, men inte alla. Jag menar, man har ju olika uppgifter, men står man så nära kungen, då tror jag man är i tjänst 24/7.
Ja, okej. Okay. Det blir spännande att se hur det ska gå för honom. Han tillträdde sin nya tjänst som riksmarskalk och då chef för Kungliga hovstaterna den 1 januari 2026. Och då Fredrik Wersäll, som lämnar posten som vi nämnde innan, kommer istället att bli ordenkansler vid hovet.
Mm, det är ju också, det är ju lite att premiera tycker jag, en person som lämnar tjänsten som kungens närmaste man. Det är
fint. Vad gör en sån?
Nej, men han chefar ju för alla de här ordens... det här arbetet som sker kring utdelning av ordnar och medaljer och sådär. Mm. Så att det är ett fint sätt att trappa ner, tänker jag. För det är nog väldigt spännande.
Jag har en sista fråga igen. Mm. Kan man jobba hur länge man vill? Kan Jan Björklund vara riksmarskalk i 20 år till om man vill?
Det bestämmer kungen. Men ja, alltså om man tittar på till exempel hon som var drottningens närmaste tidigare, Alice Trolle Wachtmeister. Hon hade den titeln i stort sett hela sitt liv. Alltså hon blev väldigt gammal. Så ja, sen om man är då i aktiv tjänst eller inte, det är ju frågan vad man orkar och sådär. Men ja, jag tror också, det kommer ju bli något slags skifte sen också när kronprinsessan tar över. Hon vill skapa sin egen liksom plattform på behovet.
Hon vill bilda sitt eget lag.
Ja,
det är ett vanligt
precis.
Uttryck i näringslivet. Ja. Mm. Men Jenny, det var allt för idag.
Vill ni skicka in lyssnarfrågor så
gör
ni det.
Ja, gör det, för jag tycker det är så roligt. Jag försöker svara på alla.
Ja, och hinner vi inte svara så vet vi att vi plockar ut dem och tar med dem in i programmet.
Ja, jag säger så här Jenny, om jag ska vara ärlig. Jag svarar inte med kunskap. Jag försöker bara svara.
Med vänlighet.
Ja, och ha en härlig dag och sånt där. Det tycker jag är roligt.
Ja.
Så skicka gärna in, vi säger en gång till, kungligt@aftonbladet.se.
Ha en trevlig helg.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.